Vi predikar utifrån andra Timoteusbrevet och det ska jag fortsätta med att predika utifrån idag. Otroligt bra predikningar, så har du missat någon, gå in och lyssna. Väldigt, väldigt bra predikningar här. Och i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 6 så skriver Paulus till Timoteus. Och lite inledningen till det här kan du lyssna på Davids predikan för några veckor sedan. De första verserna här i kapitlet. Men här så skriver han till Timoteus, så skriver han så här i vers 6: därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Alltså det finns något hos Timoteus, men det flammar inte. Det finns en stark tro som man antyder om i versen innan, men det brinner inte. Så han uppmanar liksom Timoteus, låt den flamma upp igen. Låt det brinna. Och sen fortsätter han så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Innan jag fortsätter att predika om det här, om eld, om modlöshet, om kraft, kärlek, självbehärskning, så skulle vi lyfta upp något annat. I inledningen till det här och innan Paulus säger detta till Timoteus, så pratar han om två kvinnor och deras tro. Louise och Eunike tror jag man kan uttala dem som. Jag tänker på den uppriktiga tro, den som först bodde hos din mormor Louise och din mor Eunike. Louise heter det nog. Alltså en mormor, en mamma. Och idag är det ju en speciell dag. Är någon som vet vad det är för dag? Internationella kvinnodagen. Och jag tycker att det är fint att den här texten börjar med kvinnors tro. Man lyfter upp den tro som har funnits där. Och den här tron som en ung ledare skulle bära började med kvinnor som hade stått där, som hade bett, som hade burit med och fört vidare den här tron. Och det säger något viktigt, att mycket av det som Gud gör i världen, tror jag, handlar om att kvinnor finns där som står fast. Som liksom vägrar att ge sig, de står kvar i sin tro, de troget tjänar, många gånger är tysta, många gånger är fördolda. Och kanske är det så att det finns liksom i det här, många gånger så har vi förminskat kvinnor, många gånger har vi tystat och inte lyssnat på oss. Så idag skulle jag vilja säga ett stort tack till alla kvinnor som har gått före. Till alla mormödrar, till mammor, till ledare, till förebedjare, till alla kvinnor. Till min fru, vi firar 20 år bröllopsdag här i sommar. Så till alla kvinnor skulle jag vilja säga ett stort tack. Och jag tycker så här, ni ska få stå upp och så ska vi be för er. Så alla kvinnor ställer upp. Och ni som är runt omkring, kan man bara sträcka era händer. Så ber vi för er idag. Vi lyfter upp den tro som ni går och bär på. Och det föredömer den omsorg som ni visar. Tack Jesus för alla kvinnor, Herre. Tack för att du älskar dem, att du har skapat dem, Jesus. Tack för den tro som de bär på, tack för den omsorg, tack för den fasthet, tack för det som de har fått vara med och betyda och vad de betyder, Herre. Vi ber att du skulle välsigna dem idag, jag ber att du skulle uppmuntra dem idag, jag ber att du skulle tala till dem och jag ber att du skulle få möta dem, Herre. Ge dem något nytt, Herre. Tack för att du har så mycket mer, att du har så mycket mer av gåvor, du har så mycket mer av uppmuntran och kärlek till dem. Jag ber att de ska känna sig riktigt, riktigt uppmuntrade idag. Och framförallt att de ska få ett möte med dig, den levande guden. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vi går tillbaka till texten. Vi läser den en gång till. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Min första punkt är: elden kan kvävas. Elden kan kvävas. Därför påminner jag dig om att låta Guds nådegåva flamma upp. Så det första Paulus säger till Timoteus är inte: du har tappat tron. Han säger: blås liv i den igen. Alltså blås liv i flamman, i elden igen. Det är en viktig skillnad. Han skriver liksom inte till någon som har lämnat tron, utan han skriver till en trogen lärjung, och så ändå säger han så här: låt den flamma upp igen. Det är skillnad. Och det betyder att någonting kan hända i en människas liv som lever och är troende. Jag tänker att det kan hända väldigt mycket. Elden kan kvävas, inte att den slocknar, inte att den är helt död. Men den kan kvävas av många olika saker. Den brinner kanske inte lika starkt. Och ofta är det så, tror jag, att elden inte slocknar direkt i ett ögonblick. Utan jag tror att det här sker lite gradvis. Ofta är det inte så att kanske någon lämnar tron direkt över den ena dagen till den andra. Utan det är små saker i vårt liv som kan hända. Det blir liksom lite mindre hunger av Gud, lite mindre av överlåtelse, lite mindre av att leva fullt ut. Det är mycket annat som kan ta plats. Och därför är bilden av eld så starkt. Alltså det är inget som egentligen är dött, utan det finns någonting där. Under askan så finns det någonting som kan få blåsa liv igen, som kan få börja flamma upp igen. Det kan få bli en eld. Och jag tänker att det kan vara mycket som lägger aska över våran tro. Aska över elden. Och kort vill jag lyfta tre saker som jag tror kan få vara saker som kanske kväver din och min eld. Det första är rädsla. Timoteus, han levde ju i en situation där det kunde kosta på ganska mycket att stå upp för sin tro. Mycket att vara kristen. Det kunde vara förföljelse, det var tryck, det var motstånd. Det var inte helt enkelt. Och rädslan, ni vet, har en väldigt märklig effekt. Den säger ju inte alltid så där sluta tro, utan snarare säger den kanske lite mer så där, ja men ta det lite lugnare. Stick inte ut. Var inte för högljudd, backa lite. Play it safe, var lite så där. Och sakta så lägger sig, tror jag, aska över elden. Den andra delen tror jag kan vara trötthet. Vi har alla upplevt det, kanske det där idag. Ni vet, det är livet, det är ansvar, det är jobb, det är skola kanske, det är familj, det är allt möjligt, det är ansvar på olika saker och du är trött. Tröttheten gör, ja men ni vet, livet blir fullt. Man har inte tid med något annat än att bara ta hand om allt som är. Vi har fullt upp med att fixa och klara av vardagen. Och någonstans ska vi också mitt i det vara liksom brinnande kristna. Orken finns inte där. Bekvämlighet. Bekvämlighet. Den tredje delen. Ni vet att jag tror inte att det alltid är motstånd som gör att tron blir svagare. Kanske snarare tvärtom. Allt är ganska tryggt. Inget egentligen riktigt utmanar oss. Och jag tänkte på det här i veckan. När jag satt med kollegorna så sa jag så här. Det är ju ändå märkligt. På ett sätt så är det väldigt många av oss, om jag förstår mig rätt nu, som inte behöver Gud. Det är klart att vi behöver Gud. Men någonstans, många av oss kanske har det ganska bra. Man har troligtvis ett jobb kanske går till förhoppningsvis. Man har sin mat på bordet, man har kläder på kroppen. Det rullar på. Men så är det såklart inte. Vi behöver ju desperat Gud, för vi är ju, annars är vi totalt tomma. Men jag tänker att det kan vara så, den här bekvämligheten börjar smyga sig på. Hur lever du ett liv där du verkligen är desperat behov av Gud? Jag tror att det är lätt att bekvämligheten smyger sig på och lägger sig som en aska över. Det kanske är den största utmaningen för oss, framförallt i vårt land. Vi fick höra här om Iran och hur tron växer något enormt. Och oftast är det just så i sammanhang där det blåser. Så se upp med bekvämligheten. Men Paulus säger inte att det är för sent. Han säger inte att det är kört. Han säger bara att elden brinner inte, det flammar inte. Vad gör vi åt detta? Låt den flamma upp igen. Alltså glöden finns. Och jag tror det är precis samma för dig. Du har inte tappat tron. Jag tror inte att du har tappat, förhoppningsvis har du inte tappat tron. Kanske är det så bara att du har tappat elden. Kanske är det så att det skulle behöva brinna lite mer. Jag känner absolut att det behöver göra det i mig. Och ibland så räcker det med en blåsbälg. Ibland räcker det med den här vindpusten för att du ska kunna börja brinna igen. Det krävs inte alltid så mycket för att elden ska börja brinna. När en smed ska få elden att komma igång igen så gör den oftast inte upp en ny eld. Utan den tar den här blåsbälgen, mycket större, och så börjar den blåsa in i elden, i askan eller som finns där. Och så börjar det flamma upp igen. Det börjar gnistra. Lågorna kommer och elden blir levande. Det är för att den fick syre. Inte för att den egentligen var dött, utan kanske för att den hade kvävts av så mycket annat. Kanske är det så att den har blivit täckt av just detta. Rädsla, trötthet eller bekvämlighet. Men Paulus säger så här direkt efter att han uppmanar att det ska flamma vid liv, så säger han: men Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och då kommer jag in på punkt nummer 2. Rädsla. Rädslan kväver. Jag nämnde lite rädsla, men jag vill fördjupa lite rädslan. Paulus ser det som hotar i Timoteus liv. Det är inte brist på tro, för tro fanns i det. Jag ser din uppriktiga tro. Tron fanns. Det är inte brist på gåvor eller talanger, utan det verkar vara en ung ledare som Paulus tror mycket på. Utan det är rädsla. Och rädsla är inte bara en känsla. I våra bibelöversättningar så kan vi läsa om modlöshet. I de engelska översättningarna läser man också ofta om spirit of fear. Alltså rädsla. Så modlöshet kan lätt, vi tänker kanske att det är lite, man är, det känns lite jobbigt, lite tungt, man känns lite nere. Men om man verkligen ska kolla vad det här ordet handlar om i det här sammanhanget, så är det snarare en feghet, alltså rädslan att man backar bak. Att inte stå upp för tron. Så det är inte egentligen den här känslan som modlöshet kan vara. Den grekiska ordet talar om något helt annat. Det talas faktiskt nästan direkt översatt som en feghet. Drar oss tillbaks. Kanske det här att, ja men du vet, man kan säga att det där är nog lite för mycket. Eller stick inte ut för mycket. Var inte för radikal. Utan flyt med. Det är vi bra på i det här landet. Den säger inte alltid så här, sluta tro. Utan kanske mer så här, var lite mindre, bara stick inte ut. Och rädsla har en märklig förmåga. Det som ibland tidigare kändes fullt rimligt känns helt plötsligt farligt, svårt, hotande. Och rädsla är ju en känsla. Rädsla är ju inte alltid sant. Rädsla kan ju lära oss mycket när vi får känslor av rädsla, men det är inte alltid att den känslan är sant. I många delar av världen så är ju kristna hotade av förföljelse. Det är rädslan, är kanske just att bli förföljd. I vårt land så är det ju sällan åt det hållet, utan rädslan som vi har när det handlar om att stå upp för tro, det kanske är att bli förlöjligad. Eller att någon ska tycka att man är lite speciell eller konstig eller sticka ut. Eller, ni vet, vi vill gärna flyta med. Det är lite speciellt att sticka ut och vara någon annan sådär. Jag tror att den rädslan finns där mycket, liksom lite pinsamt. Sådär. Det är okej att tro, men helst lite privat. Du får brinna, men inte för mycket. Utan var lite sådär lagom, men det här blir lite extremt. Liksom. Nu är det nästan, hjälp vad extrem det är, vad fanatiskt. Vi vill inte skämma ut oss. Men Paulus säger att Gud har inte gett oss den anden. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Han har inte gett oss rädslans ande. Att backa, att kliva bak. Utan han har gett oss något annat. Så rädsla är ju verkligen en sån här riktig aska på elden som kväver. Och jag tror att rädsla har kvävt oss alla. Det är ett hinder för oss alla, inklusive mig själv. Att få lågan att flamma, att få det att börja brinna. Rädsla skulle jag säga är oftast ganska tyst. Jag tror inte alltid att rädsla egentligen skriker eller så uppenbart, utan rädsla är lite mer, den viskar lite. Ja, men det där behöver du inte säga. Stå inte upp för det här, utan låt det bara vara, backa. Och så blir elden lite svagare. Så vad tar vi med oss här? Jo, men rädslan kväver elden. Men sen kommer det något här. Då är att anden blåser liv i den. Punkt 3. Anden blåser liv. Så Paulus talar om, han säger att Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan han har gett oss kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så han talar om vad Gud inte har gett. Och så talar han om vad Gud faktiskt har gett oss. Det här är vad Gud har gett. Det finns en annan röst i våra liv än rädslan. Det finns en annan röst. Rädslan säger backa, men anden säger stå kvar. Rädslan kanske säger skydda, men anden säger lita på mig. Och anden ger kraft. Det första Paulus säger är kraft. Och jag tror att det finns en anledning att just kraft är först. Därför att kraft är något som kan bryta rädslan. Kraft att stå kvar när det känns lite obekvämt, när det kostar. Kraft att våga stå upp för sanningen när ingen annan gör det. Kraft att följa Jesus även om det skulle innebära förföljelse eller att man blir förlöjligad. Men det mod i Bibeln, eller mod överlag, handlar ju inte om att aldrig känna rädsla. Det är inte som att du liksom, nu kommer du aldrig känna rädsla längre. Det är inte det det handlar om. Det betyder egentligen bara att man inte låter rädslan bestämma. Ja, när jag var, från att jag var 12 år till stora delar av gymnasiet, så var skateboard, det var mitt liv. Jag åkte skateboard varje dag. Yes, även på vintrarna, så det fanns inga inomhusställen, utan man fick söka sig till ett parkeringshus eller man hittade ett litet tak någonstans när man var där under och körde. Och, ja, men vi körde skateboard och sen så brukade vi plocka av truckarna på skateboarden, så körde vi liksom som snowboard istället i snön och så här. Väldigt, väldigt kul. Men för att bli riktigt bra på skateboard så behöver man vara lite dum i huvudet. Man behöver vara lite galen, eller? Alltså jag, det första kanske stämmer in på mig, men jag är inte helt så galen som man skulle behöva vara. Jag var ganska okej och liksom klarade ganska mycket överlag. Men sen det här sista, när man skulle någonstans ta det här steget att göra vad som helst ner för trappor och ja, det var väldigt så. Så kanske ibland backa lite. Jag hade ju några andra i umkunskapsgänget som var, det fanns liksom inga spärrar. Och jag skulle inte säga att jag är så försiktig, utan jag tycker hela tiden att jag får höra i min familj och mina familjemedlemmar att jag är lite galen. Men i det här gänget då var jag nog en av de lite mer försiktiga. Så, men det var många besök till akuten, det var mycket kryckor och hjärnskakningar, och det kan jag förklara varför jag är som jag är också. Men oavsett, så det som hände i det här att vi befann oss ganska ofta vid en trappa med många steg, och då var det liksom att göra olika tricks ner från den här trappan då. Och då var så här, när man körde skateboard, när man gjorde de här sakerna, så det absolut farligaste var, det var att tveka. När man fullföljde det, så ofta i alla fall, så klarade man det eller slog sig inte så mycket. När man tvekade mitt i trick, mitt i luften, när man var på väg ner för trappan, då gjorde det riktigt ont. Skateboarden kunde landa och hamna på väldigt obekväma ställen. Och det var inte skönt någonstans, det var liksom mycket skador. Och ibland kan det vara lite så här i livet med tron också. Att det är rädslan i sig, den är ju vad den är. Men att våga lita på Gud när det är som jobbigt. Och det som är så härligt med att följa Jesus, det är att vi inte behöver hitta vårt eget mod. Där var jag utlämnad för mig själv. Jag fick ju bara försöka bestämma mig själv. Jag ska klara detta, jag ska övervinna detta. Men här är det en ande som Gud har gett oss. Gud har gett oss kraft. Gud har gett oss mod. Han har gett oss ett liksom botemedel på en rädsla. Så han säger egentligen inte bara så här, var modig. Utan Gud har gett oss den anden. Gud har gett oss en ande av kraft där vi vågar och kunna stå upp. Guds ande kan göra det som känns över vår förmåga. Att kliva på vatten är ju över vår förmåga. Men det kan vi göra med Gud. När vi vågar gå ut i kallelsen som han ropar på oss. Gå. Så kan vi göra saker som vi aldrig trodde vi kunde göra. För att Gud ger oss det, den anden. Så för att återkoppla till skateboardbilden, ska man säga så här. Det farligaste var egentligen inte trappan, utan det farligaste var att tveka mitt i steget. Ta med er den. Mod är inte frånvaro av rädsla, utan mod är när Guds ande får bestämma mer än rädslan. Den rösten får bestämma mer. Och det är klart att det är lättare sagt än gjort, men det är möjligt. Det andra ordet är kärlek. Och kärlek är ju fullkomligt avgörande. För mod utan kärlek tenderar att bli hård. Och hårdhet, kallhet, det är inte det vi är efter. Utan när anden verkar i människa, så får människor ett hjärta att tjäna. Att hjälpa andra, att ge sitt liv för andra. Det blir mod, men det blir en radikal kärlek. Jesus hade precis det här. Han var modig, han stod upp för sanningen, men det var så mycket kärlek. Han mötte människor där de är. Så det tredje ordet, snabbt, också är självbehärskning. Det betyder egentligen ett stabilt, sunt, disciplinerat sinne, att stå kvar. Det är egentligen motsatsen att styras av panik, impulser, människors åsikter. Så när Guds ande verkar i en människa, så skapas en inre stabilitet. Man blir inte perfekt, men man blir mindre styrd av rädsla. Så när anden blåser, så händer det någonting. Och min bön för dig och för mig, det är just att det ska hända. Att andens vind ska blåsa. Elden blir starkare. Det börjar komma upp liv igen. Och det behöver vi göra genom att låta anden blåsa. Blås liv i din nådegåva. Och ibland kan det vara så att Gud leder oss till platser där det blåser lite mer. Och jag tror inte att det behöver vara av ondo, utan det kan vara något väldigt, väldigt gott av det. När vi kanske behöver stå upp, när det kanske är lite obekvämt, när livet inte alltid är på topp, då gör vi också att vi blir mer desperata. Gud, vi behöver det. Därför att då blir det också, vi lever i ett vinddrag. Och vinddraget får ju elden att brinna. Det är det som får elden att brinna när syren kommer in. Så för att sammanfatta det här så har vi tre punkter. Elden kan kvävas. Rädsla kväver och anden blåser i liv. Och jag gillar ibland att leka lite med ord och bokstäver och ett försök att vara pedagogisk. Så tar ni första bokstaven i de här tre punkterna så skapar det era. Och min fråga till dig är egentligen vilken era du vill leva i. Man kan ju skapa en era, vi kan leva en ny era. Kan det vara en era av rädsla eller en era av Guds liv? En era där Gud får blåsa liv i dig, i mig, i våra liv. Vi är ju kallade att följa Jesus. Det är det första Jesus säger, följ mig. Följ mig. Och jag tror att ditt liv och mitt liv skulle bli så mycket mer spännande om vi lever i kraft, kärlek och självbehärskning. Där vi blåser liv i det här. Jag vet att många här inne har liksom under många, många år troget tjänat. Ni har en stark tro, ni har funnits med och byggt den här församlingen. Ett stort tack. Men jag tror att Gud vill ha mer. Jag tror att Gud vill mer med dig. Jag tror att det finns så mycket mer i ditt liv. Jag tror att Gud vill blåsa liv i den nådegåva som en gång har varit. Blåsa liv i den flamma, flamma upp. Jag menar, tänk liksom, föreställ dig vad som skulle hända om vi skulle brinna lite mer. Inte för sakens skull, utan för att vi kan få med och sprida evangelium om kraft, om kärlek, om självbehärskning. Vi får vara med och betjäna människor, vi får vara med och lyfta upp Guds rike här på jorden. Jag är verkligen taggad på det. Och skulle önska att vi alla mer brann och att vi kunde få blåsa liv i Guds, eller i gåvan som Gud har gett oss.